Hej, jag heter Henrik Elmer och du lyssnar på Filip och Patriks, eller ni kanske är flera som lyssnar. Så du eller ni lyssnar på Filip och Patriks. Eller även om ni är flera så lyssnar ni ju var för sig också. Så då kan man säga du, så blir det i alla fall inte fel. Så du lyssnar på Filip och Patriks. Fast du kanske är en person som är lite finare så att man ska säga ni fast du eller ni bara är en. Eller om du är lite äldre och tycker att man ska säga ni. Så vi säger du eller ni lyssnar på Filip och Patriks podcast.
Absolut. Tack Henrik Emer för intros.
Det var bussigt av dig att du bjussade på det. Det var ju ganska länge sedan nu, men vi har helt enkelt inte kommit till skott att klämma in det någonstans. Men idag känner vi att nu är det dags för Henrik.
Verkligen, och grejen är också att det tål att tillägga att han var först med att langa in en han var mest taggad av alla hittills som jag har frågat.
Ja.
Han langade in direkt. Väl inspelad, det är ju liksom nästan i en studiomiljö han har gjort den.
Och det märks också på formatet, det är lite längre formatet. Ja. Det är inte bara hej, hej, jag heter,
nej,
nu
han
kör
har lagt
vi.
Ner mycket i det här. Ja. Och det kom från ingenstans. För han kände jag väl nästan sämst av dem jag frågade också.
Är det så?
Typ, ja.
Men Fille, kan du inte ge lite bakgrund på honom? För det, jag tänker att jag hade ingen aning om vem det var. Nej, det, alltså, när du introducerade honom för
nej,
mig.
Nej, exakt. Och det är lite underligt. För han är ju en väldigt underlig människa. Man borde googla honom. Och YouTubea honom. För att han hade väl nästan sin så här, största genombrott, om man ska säga,
ja,
för ganska länge sedan, typ 90-talet, slängde i brunnen.
Ja, just det.
Typ
det,
den grejen.
Mm.
Där var han som störst.
Ja.
Där, han var en av dem liksom, som körde den grejen.
Huvudfigurerna, så att säga.
Ja, men typ. Och han har en jättemärklig och jag tycker den är skitrolig komisk sätt att köra stand-up på.
Ja.
Därför han är så sjukligt kreativ typ, eller virrig. Ja. Och det märker man ju när man youtuber honom, att han är så jävla out there. Han är så jävla pårökt typ.
Ja.
När han kör stand-up. Och det är så jävla kul, för det är verkligen så här, vad som helst kan hända när han pratar.
Ja.
Och det är ändå inte på ett blajigt och så här, för virrigt sätt.
Nej.
I alla fall inte för mig. Han håller sig på en lagom våglängd för mig i alla fall.
Jag tror att han seglar iväg rätt snabbt från ganska många.
Det tror jag. Jo, det gör han. Men jag tror att fler kan tycka att det är kul än vad man tror på första ögonkastet.
Ja.
Det beror på vad man ser för YouTube-klipp såklart.
Mm.
Henrik Elmer ska man YouTubea.
Ja, en väldigt begåvad och festlig figur.
Kul.
Mm.
Kul kille.
Tack Henrik.
Tack Henrik. Var är vi nu?
Vi kanske ska... Tjena, jag spottar, vi har något i tänderna.
Rakt i micken också.
Ja.
Det var liksom
okänsligt. Jag tänkte så här, jag tar bort den från min mun. Men samtidigt vred jag ju på huvudet i samma riktning som så att
in
det blev
micken.
Rakt in.
Ja, jag såg det. Det var rakt in i micken.
Om ni lyssnar riktigt noga här nu så hör ni... Just det. Att vi inte sitter inomhus i en sluten miljö utan vi befinner oss ute på promenadstråk. Så att i alla fall en del av den här podden kommer bli en liten promenadpodd.
Kommer lite utomhus.
Vi beslutade att göra på det här sättet för att det är alldeles för fint för att kasta bort den här ljumma Stockholmskvällen som vi just nu avnjuter.
Verkligen.
Så att vi ska vandra lite här. Just nu tittar vi ut över vattnet och vi har Djurgården på andra sidan. Och så har vi de här stora ambassadbyggnaderna till vänster. Och bakom dem ligger ju Berwaldhallen.
Ja. Där kan vi köra en live-podcast någon gång i framtiden.
Det vore kul.
Tycker jag.
Originellt. Ja. Jag hade ju under min storhetstid så var jag med i Jeanne d'Arc där på Berwaldhallen.
Jaha.
Med Stina Ekblad bland annat.
Var det hon som spelade Jean?
Exakt. Och jag var en liten gossopran som såg och vankade av och an på någon bro där och radiokören var med och radiosymfonikerna.
Var det, du hade en körroll eller hade du en statist?
Nej, jag var en solist. När jag var gossopran.
Okay.
Det var på den tiden jag åtnjöt stora framgångar.
Exakt, jag tänkte säga det. Det var då det gick bra för dig.
Ja, men lite så faktiskt. Och då var det också så här, jag fattade ju inte det själv.
Hur jävla
jag fick göra såna här roliga grejer liksom.
Då.
Då stod jag där i någon kjolliknande underdel och en tajt gul tröja, ansiktsmålning och en nylonstrumpa på huvudet. Och så sjöng han på latin.
Skulle du symbolisera någon speciell person då liksom? Eller var det bara en pojke som sjöng solo?
Jag var någon form av gatubarn i ett tidigare scenario.
Okej.
Den var uppbyggd så att den började med slutet.
Ja.
Och arbetade sig till början.
Okej. Sån där härligt knep som man kan ta till med. Till exempel i One Day. Fantastiskt bra film.
Väldigt bra film. Precis. Men det var en härlig tid av mitt liv.
Mm.
En omedveten tid av mitt liv också. Det är så många sådana där händelser som har bara passerat.
Ja.
Utan att man var närvarande. Och det kan jag känna är smärtsamt nu.
Ja.
När jag börjar landa i mig själv.
Det förstår jag. Alltså så här, totalt sett, absolut minuskonto. Absolut minuskonto. Mm. Men det kan ju också vara skönt att vara så liten och inte fatta hur stort det är. Just bara göra sin grej och vara duktig. För du vet hur jävla stort det är, då kommer du inte klara av den situationen. Det är ju risken.
Men jag samtidigt önskar att jag kunde ha...
Det är hon och det är Bervallhallen.
Ja.
Jag skiter på mig nu. Ska vi dra igång? Månadens moralkaka.
Det ska vi göra.
Månadens moralkaka. Nu blir Matthew Stingerback.
Ja, det var trevligt.
Mm.
Såg jag åt honom.
Ja. Your friend's wedding. Your best friend is about to get married. The ceremony will be performed in just 1 hour. But you've seen just before the wedding that your friend's fiancé has been having an affair. If your friend marries this woman, she's unlikely to be faithful. But, on the other hand, if you tell your friend about the affair, you will ruin his wedding. Would you, or would you not, tell your friend about the affair?
Okej, har jag alltså sett den här vänsterprasslandet äga rum nu under dagen?
Ja, alltså jag antar att
det kommer till min kännedom i alla fall.
Det kommer till kännedom precis en timme innan bröllopet är på gång.
Ja.
Det är liksom, det är kläder på och det är upp alldeles strax liksom.
Ja. Och då får jag veta det, eller får jag se det? Alltså hon är så fräck att hon vänsterprasslar med någon på sin bröllopsdag.
Ja, precis.
Det är det som händer.
Ja, alltså det you have seen just before the coming wedding. Så.
Ja, då händer det där.
Ja. Det är precis innan det händer.
En timme innan så går ni iväg och pussar på någon annan kille.
Ja, exakt.
Det är ju helt ohållbart.
Det är jättekonstigt.
Alltså det är så fruktansvärt vidrigt.
Det är jättekonstigt också.
Och på ett sätt känner jag henne väl. Det framgår inte.
Nej, det framgår inte.
Men det är en av mina bästa vänner.
Vi säger att du känner henne också. Lite grann. Genom honom så känner du henne liksom lite.
Mm.
Han är ju din bästa vän liksom.
Mm, exakt. Så det är klart att jag känner henne av naturliga skäl.
Jo, men precis. Jag tänker om du kanske känner henne lite sen innan också.
Mm.
Bara för att göra lite...
Ja, men precis. Då hade jag ju gått och pratat med henne till att börja med.
Ja.
Vad i helvete håller du på med?
Ja.
Du måste... Nej, men jag vet inte. Vid något tillfälle...
Jag tänker att det är inget alternativ här. Utan hon pussar på någon annan och sen går hon iväg till sin... bort. Och då är liksom du har inte en chans att följa efter henne och konfrontera henne. Utan du kan antingen berätta för honom eller inte berätta för honom.
Det är det enda.
Det är de två alternativen du har.
Jag får inte prata med henne överhuvudtaget.
Nej, would you or would you not tell your friend about the affair?
På ett sätt kan man ju tycka att det har inte jag med att göra. Men jo, har jag ju på ett sätt. För det är min bästa vän. Och det kommer att komma upp till ytan förr eller senare.
Mm.
Och det kommer att infektera det här äktenskapet. Så till den grad att det kan komma att liksom explodera i ett senare skede.
Mm.
Om man
Fast
får veta
tror du inte att det kommer explodera nu i det här skedet?
Jo, det är självklart.
Mm.
Det är självklart.
Mm.
På något sätt måste det ändå komma fram, tycker jag.
Mm.
Och då är ju frågan om jag ska vara den utlösande faktorn. Eller om det ska få komma fram på naturlig väg. Men då, om det kommer fram senare, då kommer det ändå också komma... Alltså han kommer få känna dom om att jag visste det här.
Ah.
Jag visste det här. Varför sa du ingenting till mig?
Nej, precis.
Jag hade berättat.
Du hade berättat?
Ja.
Pang på bara.
If your friend marries this woman, she's unlikely to be faithful.
Dessutom.
Mm.
Fast det är inte garanterat. Tänk om det bara så här, shit, jag vet inte vad... Tänk om hon bara är upp, liksom, upp i gasen på något sätt.
Ja, alltså på ett sätt så är det ju förhastat att då utgår för det, det beror på vad jag har sett.
Ja.
Om det är en kärleksakt där hon liksom har älskat med någon.
Ja, när hon ligger med någon. Runt
det,
hörnet.
Det är det jag ser.
Runt hörnet av kyrkoporten liksom.
Ja, då hade jag berättat det.
Om det bara är en liksom puss.
Ja, då är det ju för lite att gå på. Ja. Ja, då hade jag börjat prata med henne.
Ja.
Vad gör du? Vad är det där
men du har inte chans att prata med henne?
Nej.
Hur? Okay, så här.
Men jag
hur
måste ändå du... få veta vad det är för något det gäller.
Ja, okej. Okay. Om det är mer än så. Hon hånglar upp någon rejält. Hon står så. Hur hade du konfronterat
henne? Vet du vem det är hon hånglar upp?
Nej, du jag har aldrig sett
henne. Det är en total stranger.
Ja, för dig är det helt... aldrig sett henne. Men hur hade du konfronterat henne då, i så fall?
Om jag hade fått
göra det. Konfronterat, om du hade fått göra det, hur ja. Hade du gjort det?
Då hade jag tagit henne avsidet
ja.
Och frågat, vad gör du? Vem är den här människan som du... Jag såg vad som hände. Liksom, vad är frågan om?
Och så får man ta det därifrån kanske.
Ja,
det är svårt att veta vad man ska göra sen.
Ja,
sen
precis.
Är
det
ju bollen hos henne.
Ja.
Ja, precis.
Men...
Hon måste ja nej, fan, jobbigt, ja.
För som sagt, det kommer ju att, eller ja, inte nödvändigtvis, men jag tror inte att det skulle bli ett sunt förhållande att om det inte får komma fram, liksom.
Nej.
Och om det kommer fram så kommer det också komma fram att jag har haft kännedom om det tidigt och väldigt länge och inte sagt något.
Men hade du sagt något en timme innan bröllopet, alltså?
Det beror lite på vad det är som
har försiggått. Ja, precis, för då är ju liksom, det som scenariot säger lite grann, det är att du har ingen tid att... vad heter det? Söka, researcha det här, spåra vad fan som vad som hände. Det är en timme innan. Det är antingen berättar.
Men får jag veta vad det är som hänt? Hon har hånglat upp. Det är det
ja,
som är
vi snart. Ser att hon har hånglat upp någon.
Då hade jag nog sagt till min bästa vän. Du, jag såg någonting alldeles nyss som känns helt snett. Du behöver prata med din potentiellt framtida fru.
Men han är ju riktigt konservativ när det gäller bröllop. Och han ska inte se sin fru före bröllopet.
Men om jag berättar vad det är som har hänt så kanske han kan tänka sig att ändra på
titta
det.
Lite. Prata i telefonen.
Han kan blunda och ringa eller då.
Exakt.
Ni måste prata om det här.
Ja.
För det som för så går det inte okej.
Okay. Mm. Okej, okay, du har två alternativ. Antingen berättar du för honom eller inte. Om du berättar för honom, då kommer han call off the wedding. Oavsett hur mycket liksom, för han får veta det här att du har sett att hon har hånglat upp någon, då bryter han allting en timme innan. Eller så väntar du, försöker komma på vad som har hänt, men de gifter sig då, och så försöker du liksom konfrontera de här två tillsammans kanske, eller hon efter bröllopet.
Men om vi säger att det är du då?
Ja,
Fille.
Ja.
Det är du som ska
nej,
gifta.
Blanda inte in mig i det här.
Nej, du är en av mina bättre vänner.
Okay.
Jag ser dig i huvudet nu. Det är du som ska gifta.
Du ser mig i huvudet nu.
Men jag har en bild av dig i huvudet.
Ah, okay.
Ja, i det här scenariot.
Du ser mig inte i ögonen.
Det är du som ska gifta dig.
Mm.
Och den kvinna du ska gifta dig med.
Ja. Okej.
Okay. Har vänsterprasslat.
Okej.
Okay. På eran bröllopsdag.
Hade jag velat veta om det.
Mm.
Det är så jävla skevt.
Jag såg nu nyligen.
Patrik, det där kan inte stämma.
Patrik,
du är uppenbarligen lite nojig för det här giftermålet, okej? Okay? Låt mig bara göra den här grejen.
Men nu är det ju verkligen som kopplat. Skulle du inte tro på mig om jag insisterade på att jag har sett det?
Patrik, du har uppenbarligen druckit alldeles mycket.
Men jag har inte druckit en droppe, Filip.
Uppenbar betyder inte att du ska vräka i dig.
Men jag är vit månad. Jag hade berättat det för dig. Hade du velat att jag gjorde det? Eller hade du hellre velat säga det får uppdaga sig i sin
om 40 år. Vi tar den här om 40 år.
Du vet, på våran bröllopsdag där, fantastisk dag. Jag låg med en annan kille då. Jag vill bara att du skulle veta det. Skulle det kännas bättre?
Det är klart att du skulle vilja veta med en gång.
Ja.
Det vill man väl då ju. Alltså, det är så svårt, vad skulle jag göra då?
Ja, det får du.
Det är en helt annan fråga. Det är nästa avsnitt.
Mm. Jag
snart.
Hade berättat i alla fall. Så, det är mitt svar.
Ja,
det fanns ingen del två.
Nej, jag måste erkänna att det är lite dålig research idag. På moralkakan.
Mm.
Men det här klipper vi. Det behöver man inte veta om.
Jag tänker alltså så här.
Mm.
För att jag pratade lite med David Mile om det här.
Om
inte om just det här, men om otrohet typ.
Okej.
Och han har en vän som är en väldigt upphöjd affärsman. Som reser väldigt mycket i jobbet.
Mm-hmm.
Och bor på, ja, på hotell runt om i världen och är borta länge från familjen. Liksom.
Mm-hmm.
Och han och David hade pratat om det här. Och hans fru har ju sagt till honom så här. Om du, när du känner dig ensam, Kanske är lite påverkad under någon av dina affärsresor. Råkar trampa snett och hamnar i säng med en främmande kvinna. Berätta för Guds skull inte om det för mig. Jag vill inte veta det då.
Oj. Håll det för dig själv.
Mm.
Det bygger ju upp för att det ska ske.
Jag tycker också det.
Om hon gör så.
Det
är att anta att det kommer
positionera
ske.
Ja, men precis. Och då,
kommer det ju ske.
Alltså då planteras ju kanske någonting i honom.
Verkligen.
Så att jag skulle... Alltså jag behöver ju ändå inte berätta det.
Nej, exakt. Men jag vill inte att jag ska berätta det ens.
Ja, och David var ju så här att jag tycker det är en rimlig tanke. Jag försökte rationalisera på så sätt att det går att upprätthålla ett äktenskap trots okunskap om såna här saker, om det nu potentiellt skulle kunna ske. Medan jag var vid den andra ståndpunkten och kanske lite mer naivt nolltolerans hållning till det hela.
Ja, ja.
Alltså det ska fram. Gör du bort dig på det sättet, då ska det berättas.
Ja.
Sanningen är den enda verkliga kontaktytan mellan två människor.
Ja,
det går inte att hålla såna här saker undan. Liksom. Det går inte att upprätthålla ett äktenskap då.
Nej, verkligen. Nej. Det är sjukt.
Du är alltså inte den som skulle hålla käften, helt enkelt.
Jag skulle inte hålla käften, helt
enkelt. Nej.
Alltså det blir svårt, så här, det är svårt, det måste ju vara omöjligt för honom att hålla det. Eller jag vet inte vad han är för person, liksom.
Men, nej, exakt.
Men om man själv hamnar där och trampar snett, så att säga. Det är liksom, det är klart det blir lättare att hålla det för sig själv. När hon uttryckligen har sagt, jag vill inte veta om det.
Mm.
Liksom, då blir det ju liksom... lite lättare i alla fall att göra det. Men det är ju någonting som skulle äta upp en liksom.
Ja, det är, alltså, jag är helt övertygad om att jag skulle omöjligen kunna gå bära på en sån hemlighet.
Nej, precis.
Resten av mitt liv. Det skulle aldrig gå. Det
skulle inte gå.
Och då menar han på att det är själviskt av mig. Att jag då berättar av en självisk grundutgång. Då, för att det är för att jag själv mår dåligt av det.
Ja.
Och måste lägga ut det utanför mig själv. Det är inte för att... jag tycker att det är rätt.
Men det är ju så jävla skevt att bygga upp det så. För att, vadå? Man är ju två i ett äktenskap.
Ja. Jag är helt på din sida i det här.
Ja, men alltså, ja. Mm. Jag argumenterar inte på dig. Jag argumenterar mot tanken.
Det var roligt om du gjorde det så vi fick lite polarisering.
Exakt, så att det hände lite. Men det polariseras ju alltid. Jag orkar inte ta motsatt sida den här gången.
Nej, kanske för att det blir väldigt konstigt också.
Ja,
du målas upp som en individ som... kan gå runt och behålla otrohet på insidan. Ett helt
men du menar ju att de här två kan det då?
Nej, jag vet inte. Jag känner inte dem.
David Miles har
David
ju...
Miles känner det. Men jag, alltså, han hade aldrig
och hans
var...
kompis.
Ja,
eller, ja han, de var vänner va?
Ja, de var goda vänner. De var väldigt goda vänner.
Ja. Så de två tror jag att det är rätt. Och det är dessutom inte bara rätt. Det är själviskt att inte göra det. Att inte hålla inom sig själv. Om hon har sagt så.
Ja,
de försöker,
det är själviskt att
han i alla fall försöker argumentera att det är det.
Ja, att det är själviskt för att du... måste kunna gå vidare och du måste må bra. Därför berättar du det. Inte för att det är det rätta.
Ja, men det har ju ingenting med självisk. Alltså...
nej, jag kan förstå det. Absolut. Det är klart att det finns ett visst mått av själviskhet.
Ja, men
för att,
så här, hur kan äktenskapet må bra av att en av parterna mår så dåligt av en sån sak? För det,
ja,
skulle,
nej,
man skulle ju må fruktansvärt dåligt.
Ja.
Visst, av egoistiska skäl så skulle man vilja berätta det då. För att jag mår vidrigt dåligt av det här. Men om man inte berättar det, så mår ju inte äktenskapet bättre av det heller. Man får ju se.
Nej,
det är den synpunkten. Att om en mår skitdåligt av en sån sak, så kan ju inte paret i sig må bra heller.
Nej.
Och berättar man det, och då kanske det briserar hela skiten liksom.
Mm.
Men då är ju det bättre på något sätt ändå.
Ja, för att då har sanningen fått komma fram.
Ja.
Och jag menar så här,
då ligger bollen hos henne.
Ja, men om man går bära på en sån här hemlighet, det skapar ju en avgrund i relationen mellan de här två människorna. Vilket i längden kommer leda till att de av naturliga skäl glider ifrån varandra. Jag är helt övertygad om det. Liksom. Att de på andra punkter också börjar ta distans.
Mm.
Och att det bara blir... det blir ju ett haveri av alltihopa.
Vi har varit på bio, Malik.
Mm.
Alldeles häromdagen.
Mm.
Och så Godzilla.
Just det. Just det.
Hur kändes den?
Jag tyckte den var okej. Okay. Den hamnade någonstans där jag hade förväntat mig att den skulle landa.
0-10, vad hamnar den?
0-10, då får den en...
snabb recension nu blir det, men ja.
Ja, väldigt snabb recension. Den får en... ja, men den får en 6 av mig.
Ja.
Faktiskt. Ja, en 6. Det var väl ungefär vad jag hade tänkt att det skulle vara. Det var ju en ganska liksom klassisk spektakulär Hollywood-rulle liksom.
som i mångt och mycket vilar sig på de specialeffekter och så vidare. Det är inte så mycket till story. Jag tyckte att det kändes som en återgång berättarmässigt. Mm-hmm. Den hade inte så många plan i berättandet. Den var ju väldigt linjär bara och ganska endimensionell.
Liksom. Jag tycker det blev väldigt platt.
Ja, exakt. Precis.
Extremt platt.
Och det känns som en återgång till 90-talets dramaturgi mm-hmm. i de här storfilmerna. Det krävdes inte lika mycket då, för det var inte lika mycket...
Nej.
Publiken var ju inte lika kräsen. Liksom, för att, men så här, sen så har ju även trots att det är en... Ja, jag vet inte. Trots att det är en sån här... Liksom the cinema of attraction. Mm. Att det går ut på att ja, men det är en snygg film.
Mm.
Som har ett högt tempo. Det hade väldigt
många
liksom.
Snygga bilder. Liksom.
Ja, absolut.
Det var ju så.
Och det är klart att det börjar... Att det infinner sig ett visst mått av rus när Godzilla kommer in och totalt dominerar och räddar mänskligheten.
Ja, exakt.
Man känner sig att jag hejar på den här killen. Jag gjorde det redan från början. Men det är härligt liksom.
Ja.
Och Zimmerman exempelvis, när han sitter med, vår kära vän.
Han blir
man ser det genom hans ögon och man ser att han sitter och hoppar i stolen och gnyr liksom för att han tycker att det är så mäktigt. Då blir det ju, alltså det berikar ju den här filmupplevelsen.
Ja.
Annars så ja, det är inte så mycket att ha, tyckte jag.
Nej, alltså jag håller med dig. Alltså jag skulle inte ge mer än 5. Alltså jag ger typ 4, 4,5. Jag tycker den hade snygga bilder. Jag tycker att Bryan Cranston.
Cranston. Som de tyvärr dödade ut väldigt tidigt.
De dödade ut honom ju för tidigt. Nu avslöjar vi en massa grejer. Liksom.
Ja,
men alltså, jag tror så här. Jag pratade kort med Thomas om det. Han hade tydligen också sett den. Om de inte hade dödat honom och om han skulle få ha huvudrollen.
Då istället tror jag att... för Aaron Taylor-Johnson.
Oj, du kan namnet också.
Ja, absolut.
Varför det?
Han är ju med i Savages bland annat.
Mm-hmm.
Och han är även...
jag känner inte igen från någonting. Alltså.
Inte?
Nej.
Han är ju
för
också...
mig var han helt ny alltså.
Kick-Ass.
Jaha.
Det är Aaron Taylor-Johnson också.
Han som är Kick-Ass?
Ja, exakt.
Oj, jävlar vad han blivit stor.
Ja.
Är det han alltså?
Ja, det är samma kille.
Okej, okay, shit. Ja, det är nog lite. Men jag tycker han det var liksom inte hans film. Alltså jag tycker inte han höll alls liksom i huvudrollen i den filmen liksom.
Ja, men så han fick ju inte så mycket att spela
bara. Nej, exakt. Och det kan vara filmens fel igen eller liksom manus och skit liksom. Men så här, det gjorde det inte bättre. Han hade kanske inte så mycket att göra liksom med det
han
fick.
Nej.
Jag tycker det var jätteplatt alltså.
Men han är ju fin att se på.
Nej, jag tycker inte det. Alltså.
Tycker du inte?
Nej.
Han är ju en ståtlig man. Eller så, han är vacker. Nej. Jag tycker han är vacker.
Nej, jag tycker inte. Jag tycker inte.
Han har ett djup i blicken. Det har han.
Nej.
Han är sugig i blick.
Han suger, ja. Nej, men jag tycker inte. Nej, jag kunde inte se det heller. Jag tycker inte han var en så här hunkig man heller. Kille, snubbe liksom.
Jag tycker inte.
Nej.
Ja, ja.
Nåväl. Det finns mycket bättre Hollywood-snubbar där.
Men det alltså. De har spelat på mest i den här kampanjen, det är ju Juliette Binoche och hennes medverkan.
Ja.
Det är ju hon som har fått fronta
första
sidorna liksom, när man skrivit om Godzilla och hennes erfarenhet och säger det var för bra för att tacka nej till. Hon dog ju också direkt.
Ja,
alltså det var bara att säga, där är hon, där är Norris på hon död.
Ja. Jag känner det då. Exakt, om de två hade fått huvudrollen.
Ja, då hade det kanske kunnat få lite fler plan
någonting
i det här berättandet.
I alla fall.
Liksom.
Jag vet
det. Nu var det bara så... tuffade på från början.
Det var för lång filmen.
Ja.
Den var för lång. Det hände för mycket.
Alltså de stretchade ju ut det.
Ja.
Handlingen så att det blev
för grunt. Okej, nu kanske det är jättemånga som inte har sett filmen, men alltså bara för att nämna en sekvens när de skulle transportera atombomberna.
Mm.
Jag tycker hela den sekvensen skulle man skrotat. Snabbspolat eller så här, nu skickar vi bomberna och nu är de framme ungefär. Mm. Det var så himla lång grej där som inte alls hade någon bäring på historien egentligen.
Nej. Och sen tycker jag så här, tyvärr då misslyckades de ju med att få mig som publik och åskådare att sympatisera med egentligen någon.
Jag kände mig inte engagerad.
Nej,
jag kände mig
emotionellt
inte...
var det bara så här.
Det var ingen angelägenhetsgrad. Nu sprängs ett hus till.
Ja, men
alltså,
exakt.
Det är
ju den här inflationen igen.
Lite känslan av Man of Steel alltså, på det planet. Att säga, jag bryr mig inte. Spränger till hus.
Ja.
Det finns ingenting där jag bryr mig om liksom.
Mm.
Ja, huvudpersonens flickvän är i någon jävla skyskrapa någonstans. Men fan, spräng den också då. Jag skiter i det.
Ja.
Så här. Han är inte tillräckligt angelägen.
Döda ut den här usla rasen som heter människan. Gör det då.
Snälla.
Det är bara bra.
Precis.
Det blir bra.
Vi bara skapat massa problem.
Ja.
Vad fan, kom igen. Skit i det här.
Exakt. Man tappar helt tyngd i allt som händer. Liksom.
Ja, det var inte, totalt sett var den inte lika dålig som Man of Steel. För jag blev inte lika arg när jag såg den.
Nej.
Men jag blev jävligt uttråkad av den här filmen. Alltså.
Ja.
Och det är så här, nu händer det saker. Nu har det hänt saker jättelänge. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Jag vet inte vad jag ser på längre.
Nej. Liksom. Nej, det var lite trist faktiskt.
Ja, nu är han död. Nej, han var inte död. Ja, nu är han... Nej, han är inte heller död. Liksom så här, och det här eviga så här... Det känns som att det är nästan japansk berättande. Typ så här Dragon Ball-aktigt. Att så här... Mm. Hur personen är garanterat död. Eller Godzilla i det här fallet. Han är garanterat död. Han är körd nu.
Mm.
Och sen vänder det. Och så har han övertaget som om ingenting har hänt innan. Mm. Som om han inte alls var döende för 2 minuter sedan. Så är han så här, och nu är en andra som är död. Och så vänder det igen. Liksom. Det är så här, att de är döende och håller på och verkligen att förintas. Har ingen bäring på vad som kan hända om 2 minuter. Mm. Liksom. Och det blir ointressant för mig då. Liksom. Det är så här, jaha. Vad är det för japansk berättande? Liksom? Mm. Är man döende eller inte? Kom igen nu. Ja. Kom in i matchen.
Ta ut den riktigt.
Ja. Japaner alltså, jag tappar, i den här podden. Jag orkar inte.
Men det är också... Alltid. Jag har läst lite om det där nu i filmvetenskapen. Om det faktum att den här, alltså, att den asiatiska underhållningskulturen blir en allt mer integrerad del i den västerländska underhållningen.
Men det tror jag.
Och mer och mer tar över de västerländska mytologier.
Det började ju med skräck, känner jag väldigt mycket.
Ja, dels det, alla remakes på The Ring och så vidare.
Ja, exakt.
Men även alltså Pokémon och det här, alltså det är ju någonting som är så djupt ingrott nu i den västerländska kulturen. Liksom. Mm. Så att det har ju slagit ut de här befintliga eller hjältarna och bröderna Grimm och så vidare. Sådana här liksom berättelser, det är ju inget barn som vet om vad det är. Okej, det är klart så här. Men det har ju absolut inte samma spridning.
Nej,
men det är också kul för att exempelvis då de superhjältar som har skapats i exempelvis USA.
Mm.
De har ju försökt relansera dem, eller nylansera dem i en asiatisk kontext.
Ja.
Eller i Indien till exempel har de ju gjort en indisk Spider-Man.
Aha.
Det är ju Spindelmannen fast det är en indier bara.
Ja,
det är samma story allting bara det är en indier istället.
En indisk stad. Det är New Delhi istället för New York.
Ja, så svingar han runt där liksom.
Ja.
Och folk åker mot reda och allt. Där går det nog hem hyfsat tror jag.
Ja. Jag tänker att om de liksom har den här, vad fan, vi har ju en egen grej här.
Ja.
Vi har ju Shiva. Han knäcker spindeln. Ja, exakt.
Ja.
Flytta på dig.
Vad är det här för en liten fjant?
Ja, exakt.
Jag kan spruta lite liksom, nät. Det är väl skitsamma.
Ja, vad fan. Jag kan skapa ett universum.
Ja, exakt.
Hej, jag är Shiva. Flytta på dig.
Käft.
Exakt.
Men det är ett desperat försök att befästa sig i en annan kultur på det sätt som asiatisk kultur influerar västerländsk kultur just nu. Och exakt. Det är ett skifte, verkligen.
Ja.
Som pekar mot att den här manga-kulturen exempelvis har ju också fått fäste liksom.
Men det är ganska så här att det är som att slå sig in på som vilken produkt eller företag som helst som ska slå in sig i ett ny världsdel och en ny marknad.
Mm.
Liksom, om de kan få samma utlopp för Spindelmannen i Indien som de har haft i USA och Europa.
Mm.
Liksom, fattar hur mycket pengar det går att få då för Marvel liksom. Alltså, om den hiten blir lika stor där liksom.
Mm. Fast... Men det är den ju inte.
Nej, det är den ju inte. Men det finns ju en sån enorm potential där liksom. Att om det gick hem hos oss och vi kan göra en liten indisk version av det. Och den går hem där också. Det finns så här oändligt med. Liksom.
Mm.
Det är en ekonomisk fråga.
Liksom. Ja, ja.
I det
som
fallet.
All film som utgår från Hollywood. Tyvärr.
Ja, absolut.
Alltså, det är bara en fabrik. Och det är bara en ekonomisk fråga hela tiden. Tyvärr.
Jo, men det är det som är grejen. Så här, när Spindelmannen växte fram i USA. Stan Lee och det där. Jag kan ju inte hans story riktigt, men jag kan ju tänka mig någonstans ändå att det kom från en artistisk ådra snarare än ekonomisk liksom, vinning från början.
Ja, grundstoryn, ja. Ja. När det fortfarande var en
första,
comic
book, liksom. På början av 1900-talet. Liksom, när, då fanns det ju mer en, liksom, en berättande våg. Som en, man ville ha någonting berättat och man kunde teckna och man kunde liksom, det här. Och då var det medium och gå igenom.
Ja.
Medan när man bara ska lansera en ny superhjälte i en annan världsdel så handlar det bara om pengar. Liksom.
Det är en ekonomisk marknad och det är en ekonomisk fråga rakt av. När producenten tyvärr får alldeles för mycket att säga till om liksom, och den kreativa lusten kvävs.
Exakt.
Helt.
Exakt.
Som exempelvis det som vi kanske har pratat om här förut med vad heter han? Espinosa. När han gjorde Safe House. Och han gick emot producenterna med sin kreativa vision. Konstnärliga vision med det här projektet.
Mm.
Och producenterna sa nej. Du har ingenting att säga till om. Håll käften.
Vi sparkar rätt.
Vi har en ny regissör imorgon som står och skriker här utanför dörren om att få göra det här. Liksom.
Mm. Mm.
Som kan spela på våra villkor.
Ja, exakt.
Eftersom att du...
uppenbarligen inte har 15 explosioner i den här scenen.
Nej, exakt.
Så kan den här killen komma in och vilja ha
ju,
det.
Och då kommer ju Denzel in med sin pondus och bara så här.
Ursäkta, vi ska inte ha explosioner.
Jag hoppar av det här projektet om ni inte lyssnar på den här killen och hans idéer liksom. Det är storartat.
Jag gillar Denzel.
Han är härlig.
Ska vi bjuda in han i podden?
Jättegärna.
Nästa vecka är Denzel Washington med i podden.
Det vore grymt.
Ja.
Jag skulle uppskatta det. Jag har läst mycket om The Matrix nu också.
Jaha, okej. Okay. Det är nog ditt favorittema.
Nej, jag tycker typ om den.
Jag tänker så här,
franchisen faktiskt.
Människans undergång genom teknologi.
Mm. Ja, precis.
Your favorite hobby horse.
Det finns mycket som slår an. Slänger inom mig.
Ja, jag vet. Jag gillar det.
Ja, men det är också det, för att det är många som förkastar The Matrix. Som bara så här billig liksom. En kung fu-film som är häftig och det händer mycket grejer.
Men de känner ju typ inte att leva, alltså de människorna.
Nej, det är inte sant. Alltså, de får tycka vad de vill. Men det är också så här, för att man går in, det som är ju att The Matrix är ju inte bara trilogin med filmer. Det är ju så mycket mer. Det är ju ingenting som är begränsat till ett medium. Det är ju en transmedial liksom upplevelse. För att det är ju dels de här tre filmerna. Mm. Sen är det också två dataspel. Enter the Matrix och den här online-upplevelsen. The Matrix Online. Det är också The Animatrix.
Ja, det
är som är de här, har du sett den nu?
Ja, det är så. Ja.
Som är de här animerade
shorts.
Manga-liknande kortfilmerna.
Ja, med fäste i Matrix.
Som liksom är liksom skapade av, och det är också det som är så genialt.
Det är typ fanfiction nästan, känns det som.
Ja, visst,
absolut. Alltså bitar från ingenstans som inte har någonting egentligen med själva storyn att göra många gånger.
Ja, därför att det som Wachowski Brothers då uttalade, till att börja med när de då engagerade folk i de här grenarna, så valde de ju inte folk som de visste kunde lyda deras konstnärliga vision, utan det var så här, det här är folk vi personligen ser upp till. Mm-hmm. Och den enda premissen de fick, de som då skapade de här
animatrix-snuttarna,
de är ju otroligt väl etablerade och många har redan kultstatus när de får det här jobbet. Det enda som är att ni måste hålla er inom liksom the world of the Matrix.
Ja, exactly.
Sen får ni göra precis vad ni vill. Mm. Total frihet, bara ni håller det inom den här världen.
Fan, vad coolt alltså. Kan vi göra samma sak med Denzel Washington till exempel?
Det vore ju coolt.
Ja.
Men också de här,
det är en person vi skulle kunna se upp till. Liksom.
Ja,
i det här sammanhanget.
Ja.
Du får göra vad du vill. Bara du håller inom Filip och Patricks podcast-universumet. Ja. Så gör vad du vill. Filip och Patrick Productions.
Ja.
Håll inom det.
Sen får du göra vad du vill.
Du behöver inte lida oss på något sätt. Känn ingen press att lida vad vi vill att du ska göra. Utan gör vad du vill.
Who the fuck are you? Det är bara det svaret man får. Men ja, i alla fall. Sen är det ju även så här. Det är ju tecknade serier också. Alltså ritade serier. Ja. Klassisk serieboksformat. Men och det som också är så mäktigt, det är ju att det är ju så många exempelvis i det här spelet. Det är ju allt vanligare att man i en franchise, att även följer med ett spel. Liksom. Mm. Spider-Man har ju också det, man kan spela. Men då är det ofta att man spelar storyn i filmerna. Men i de här The Matrix, det är ju parallella historier. De har också så här, de har ju planterat ledtrådar och detaljer inom de olika mediumen som bidrar till helhetsupplevelsen.
Ja,
så att
precis.
Om man tittar på filmen, då finns det väldigt mycket luckor, om man verkligen tänker efter, rent i filmens narrativ. Som det är någonting som exempelvis när han träffade Kid.
Ja.
Och när han konfronterar Neo och bara så här, you saved me. Som att vi som tittare vet och har fått vara med om när Neo räddade honom. Det är som en självklarhet. Det har aldrig visats.
Vilken Kid?
The Kid i Zion. När Neo kommer till Zion så kommer den här lilla killen som sen är med i slutstriden och först får köra ammunition till de här stora robotarna som de
människorna
liksom styr för att bekämpa de här maskinerna som borrar sig in där. Men vet du vad jag menar?
Nej,
han är inte med så jättemycket, han har en väldigt perifer roll i filmen.
Men han kommer fram i alla fall utan att...
Exakt, och det är som att vi som åskådare känner till den här historien om när han blev räddad av Neo. Och så här, eller vänta lite nu, det har jag aldrig fått se. Vad fyller han för funktion just nu? Sen är det inte så mycket mer. Men den en av Animatrix-filmerna heter The Kid. Och handlar om honom. Och
vilken
om
den, av dem är det?
Den har du inte sett kanske. För det finns ju en, den som jag tycker
jag
är bäst.
Jag minns inte bara för det var ett tag sedan jag såg Animatrix.
Den som jag tycker är bäst och den som jag har sett flest gånger är ju den här som visar förloppet fram till första Matrix-filmen. Hur mänskligheten
förfaller.
Det
allra första.
Och hur maskinen
tar över
mer och mer. Och det är också genialt hur hur de skapar en genom att ta del av de här Animatrix och den här, framförallt den, så skapar ju det ett moraliskt djup liksom, som inte finns om man bara tittar på filmerna. Då är det ju såhär, maskinerna är dumma, människorna är förtryckta.
Ja, det förklaras väldigt lätt, typ såhär, varför är det aldrig ljust ute? Nej, men det var människornas fel för de blockerade ut solen liksom.
Exakt.
Ja, och så får man inte veta så mycket mer än det. Nej. Men där får man ju veta hur det gick till. Liksom.
Exakt, eller, och även det här att maskinerna gång på gång sträcker ut sin hand till mänskligheten.
Mm.
Vi gör det tillsammans, vi samarbetar och människan slår bort det.
Exakt.
Och försätter sig själva i den här kuvade liksom, positionen som de är i när det första Matrixen
börjar. För de skapar ju någon sorts eget land, gör de inte det? Med robotarna i den här
Matrix.
Och så får de vara med i FN typ.
Ja.
Och är väldigt fredsamma och liksom försöker så här, vi har ett eget land, vi sköter oss liksom, vill ni vara med och hjälpa oss? Och vi
hjälper er. Vill inte. Håll er på erat liksom.
Exakt. Det kan man dra till många paralleller.
Ja, ja, absolut.
Inom politik.
Ja, ja, ja.
Och främlingsfientlighet.
Mm. Men också, då får du också en helt
annan... Och mänsklighet annan... tyvärr, på ett många sätt.
Liksom. Ja. Men det får också en helt annan tyngd när Neo närmar sig precis i sista filmen och de ska hjälpas åt att få Smith ur The Matrix liksom, och bekämpa honom. Och då robotarnas tveksamma inställning till det hela.
Mm.
När man har den fonden genom att ha sett The Animatrix, så får ju det en helt annan betydelse och man får en förståelse för...
Ska vi be våra lyssnare se Animatrix och sen se hela trilogin till nästa månad?
Gärna det. Men det är också det, så här, det jag vill komma fram till är att man kan inte bara se filmerna och döma ut, och det är det som gör det så svårt också det, i den här nya filmklimatet, när det ofta och allt mer blir transmediala liksom, upplevelser där upplevelser sträcker sig över flera medier och inte begränsar till en, som i exempelvis The Matrix, när detaljer är utplacerade runt om i olika medier, så man måste ta del av alla delar för att sen kunna sammanställa en helhet och kunna njuta av exempelvis filmen till fullo liksom. Ja, jag vet inte vad jag skulle komma med det. Tunnelbana, Filip.
Så jävla dåligt. Det är så jävla dåligt.
Ständigt.
Kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken hela tiden.
Nej, men jag var på väg hem en sen kväll här i veckan. Till mitt hem i Åkeshov.
Jag kan tänka mig att det är så många som stänger av nu. Kom till saken.
Sen kommer den här musiken också. Exakt. Det var en tårdrypande piano.
Det är så jävla jobbigt.
Fuck alltså. Smör.
Vilka tror de att de är?
Ja, nej, men så här, okej. Och jag satt...
men berätta. Lugnt och fint bara.
Jag satt på tunnelbanan på väg mot Åkeshov för att de är hem. Det var sen afton och många hade väl avnjutit en mer eller mindre blöt kväll liksom, och skulle hem. I det här huset och sova av det. Och när jag sitter där så ser jag på avstånd att det kommer fram en väldigt, väldigt sargad man och vandrar genom vagnen. De flesta vänder ju sitt ansikte utåt bara. Och han är tarvligt klädd och sen när han kommer lite närmare ser jag att han har ju kissat ner sig. Alltså det är ju urin liksom över hela brallan. Och han luktar skit liksom. Han söker ju kontakt och han är ju odräglig och full som fanken liksom. Och jag sätter mig och så säger, åh gud, han kommer närmare. Han kommer sätta sig här för jag sitter ensam på en fyrplats. Och så kommer han sitta och babbla hela vägen hem. Och jag kommer sitta där och låtsas och ha mina lurar i. Och sen kommer han närmare, mycket riktigt sätter han sig ner och så här. Jag ger honom en chans, liksom. Det kan ju bli någonting härligt av det här.
Hej, det är Mikael Persbrandt. Jävlar.
Ja. Nej, men så här, ja, möt honom med värme istället och se vad det kan ge liksom. Det är bättre att försöka upprätthålla ett ljust sinnelag än att försöka bara springa därifrån mentalt och titta ut genom fönstret. Men han kom fram och han var vänligt inställd liksom. Så här, hej, vad har du gjort ikväll? Och stinker urin liksom. Ja, det är en.
Känner du hur den här förmågan av dialekt känner att den börjar manipulera dig då?
Nej, jag gled aldrig in på finlandssvenska. Okay. Det krävs en Filip Haglund för att lyckas med det.
Hade det,
han fattade, ja, han var ju lite borta liksom. hej, jag har varit, vart jag nu hade varit, jag kommer inte ens ihåg det nu.
Nej, ovaren kanske.
Nej.
Nej, jag tror jag tog bara. Okej.
Ja, i alla fall. Och jag berättade vad jag hade gjort. Och sen började han prata om... Han såg att jag lyssnade på musik. Och så här... Vad lyssnar du på? Vad lyssnar du på? Andas tungt. Jag får säga, jag lyssnar på Debussy just nu. Tycker det är en fantastisk musiker. Han bara, ja, vet du vad? Den bästa musikern någonsin. Vet du vem? Säg. Jag vet inte vem du tycker är den bästa musikern i någonsin.
Jag kan inte säga.
Jag kan omöjligt veta det. Jag träffade dig för 10 sekunder sedan.
Exakt. Bra, bra.
Ja, och så här. Elvis Presley. Elvis Presley. Det är den bästa musikern som någonsin har levt. Och sen så börjar han rabbla olika musiker och bara säga Pink Floyd. Vet du?
Han går bara vidare.
Vet du? Ja.
Kan vi spela lite Elvis Presley? You're the devil in the sky. Okay. Pink Floyd.
Och han maler på och lägger ut olika artistnamn mer eller mindre och frågar om jag vet vem det är. Mm. Det är inte så mycket mer än så.
Och du är ganska kända så att du känner väl igen alla kanske.
Absolut.
Låter det som hittills.
Ja.
Ja.
Bob Dylan.
Nej, ja,
absolut känner
det.
Jag har aldrig hört talas om det. Men berätta gärna lite mer.
Kanske kan du söka så... på Spotify. Nej, finns inte.
Men sen också så efter ett tag så blir det så här. Nu är det din tur. Säg. Då vill han att jag ska lägga fram ett förslag.
Ja.
Och så säger jag, ja men jag tycker Debussy som sagt tycker jag är fantastisk.
Ja.
Claude Debussy, en fransman. Som bland annat har skrivit Clair de Lune.
Ja.
Det är väl den är så sjukt kommersialiserad så att det är tråkigt liksom.
Ja.
Men, och då blev han bara tyst och bara så här. Jag vet inte vem det är.
Nej, exakt.
Och sen så fortsätter han att måla på med sina bara.
Ja.
Så här, han vill egentligen inte att jag skulle säga någonting. Han vill ju bara ha någon att liksom se att
varför
det han säger landar
svår?
I. Nej, men sen sa han så här också så här, ja, men Michael Jackson måste du veta vem det är.
Exakt.
Fenomenal artist.
Så du,
och det visste, ja, och det visste han ju vem det var.
Ja,
liksom.
Bra.
Och då blev det så okej, nu finns det kontakt ute av sig med alla.
Exakt, liksom. Jag menar det. Du borde ändå dragit en sån.
Ja, nåväl. Och sen sitter vi där och pratar och det, jag ska inte säga att det var gemytligt. Det var svårt att det skulle kunna bli det. Men han börjar öppna upp sig mer och mer.
Ja.
Och berättar om sin ungdom liksom.
Mm-hmm.
Och det var väldigt fint att se den här sargade, urinstinkande människan. Trashögen framför mig. Med trasiga tänder liksom. Svarta, besudlade tänder.
Mm.
En unken munhåla.
Mm-hmm.
Vidrigande dräkt.
Mm.
Och på finlandssvenska. Berätta om, alltså måla upp det porträttet av en människa och man förstår den här resan som har lett fram till den här nerkissade mannen som sitter framför mig just nu. Och han berättar om en romans han hade med Monica Zetterlund.
Nej.
I tiden. Och hon var såhär, okej, den här mannen har varit en attraktiv snubbe liksom.
Uh-huh.
Uppenbarligen liksom. Eller han har besitter en rik bas av stories.
Sen är frågan om de är sanna.
Kan man inte veta.
Men man vill gärna att det ska vara det.
Mm.
För sammanhanget.
Och det tog en stund innan vi kom dit att han kunde öppna upp liksom det här. Och berätta om det här innan, när den här rabblande listan av artister var slut.
Ja, när de 53 artisterna
exakt.
Var över.
Ja,
då kom vi in på Monica
Zetterlund. Fram till att han hade haft en romans med Monica Zetterlund. Och man förstår mer och mer att... Alltså det är så lätt att bara döma ut människor för att man ger dem inte en chans liksom.
Mm.
Och det var där som jag kände bara att det här mänskliga mötet måste främjas. Som exempelvis när vi skulle spela in podd här.
Mm.
Och jag fick gå och prata med din granne.
Mm.
Och sen jag var i lördag så sjöng jag, hade konsert med familjen ute i Hagelund.
Mm.
Så skulle jag vidare och spela på ett bröllopsfest på kvällen. Jag skulle spela på Haga. Där bröllopsfesten var. Och då var jag såhär, jag skulle kunna kolla i min mobil. Jag har en GPS här liksom, som kan berätta för mig exakt hur jag ska åka. Men det var såhär, nej jag ska fråga liksom vaktmästaren här istället.
Ja, exakt.
Bara för att det är kul att få prata med någon. Jag måste inte göra det. Helt överflödigt egentligen. Därför att såhär på 20 sekunder hade jag fått
kunna veta. Du drar dem på göteborgska.
Ja, men de kände mig så det var ju kört liksom. Men om jag säger Fille ville fråga någonting, det kom till mig. Då hade du kunnat göra det.
Du har en fråga, snabbt bara.
Mm.
Jag har en fråga. Se om man hakar på er finna svenskan.
Nej, men det är för att det är det som allt mindre äger rum. Det här mötet mellan människor liksom. Jag minns att jag vet inte om jag har berättat det, men när jag träffade en annan främmande man på Brommaplan. Mm. Har jag sagt det till dig?
Han som ville döda dig typ.
Nej, det var fruktansvärt.
Exakt.
Inte han, men det var en...
För sådana upplevelser kan annars avskräcka från att just ha mänsklig kontakt när man inte måste.
Ja,
den här vaktmästaren kanske dödar mig nu.
Ja, det var vidrigt. Alltså det, den företeelsen. Men den här andra mannen som jag satt och tåget var försenat. Och jag satt och väntade och så plötsligt kom en man fram till mig och började prata bara. Och vi hamnar i samtal och han berättar att han jobbar på som någon florist ute på Ekerö. Och sen så börjar han dela sin livshistoria och det faktum att han inte haft kontakt med sina barn på 20 år. Vet
det här det är på tror den du har sagt.
Ja, det kanske var. Det är fantastiskt när det äger rum. De formerna av helt oväntade möten. Liksom. Och det är det som behöver främjas. Liksom.
Mm. Jag tror att det var Louis C.K. som sa i någon av hennes stand-ups att han blev så besviken på till exempel då sina grannar när de möts i hissen.
Mm.
Och hans grannar alltid tar den enkla vägen ut och säger typ så här: är det kallt ut? Typ.
Mm.
Alltså det blir den här långa tystnaden, hej, hej. Och så förväntas det liksom, i åtminstone i USA kanske mer än här, att man faktiskt säger något mer, att man ändå öppnar för någon form av diskussion.
Ja.
Man blir så ledsen på sin omgivning och sin omvärld när de liksom inte, eller han själv också, när man inte vågar öppna den dörren liksom.
Ja.
Man skulle hellre vilja se att det är liksom, hej, tjena. Jag har inte pratat med min pappa på 25 år. Typ att det blir den där, direkt, pang, ner, djup. Ja. Så, nu kör vi.
Så lite långt längre som möjligt. Exakt. Och så kort tid som möjligt.
Exakt.
Skippa kallpratet.
Exakt, och det är någonting som utlänningar brukar känna av just i Sverige annars.
Mm.
Att det är svårt att få kontakt, och det är en väldigt kall yta här i Sverige.
Ja.
Men när man väl träffar en svensk på en bar så går det fort att hamna på djup. Liksom. Prata om döden, det tar 20 sekunder för oss svenskar. Liksom.
Mm.
Medan man i USA kan spendera liksom 5 år och bara säga hej, hej, matchen i söndags, hej. Och liksom så här, ingenting. Liksom. Och det är kul om man har trevligt. Liksom. Men träffar man en svensk på riktigt, då går det fort och det går djupt. Och man lär känna folk på riktigt snabbt. Liksom.
Mm.
Skrämmande liksom. Men också kanske lite kul. Då tackar vi så hjärtligt alla för lyssnandet. Kul att man lyssnar så här långt.
Mm.
Om man lyssnar så här långt.
Ni är trogna, det är härligt.
Det är väldigt roligt. Och som vanligt så kan man ju nå oss på Podomatic och iTunes. Där ni säkert lyssnar redan nu.
Mm.
Vi vill tacka Henrik Elmer också för en liten skön cameo här i början.
Ja, det var härligt.
Man kan lyssna på honom igen om man startar om avsnittet.
Precis, alternativt YouTube honom.
Eller YouTube honom, det måste man faktiskt göra.
Mm.
Det var trevligt det här, Patrik.
Det var jättetrevligt.
Långt avsnitt.
Ja. Elliot, vad säger du?
Är det Cooper? Elliot, Cooper. Tack så mycket.
Ja.
Tack.
Okej, hej då.
You're a Jew and your mother is not a Jew. Det är alltså typ en mening lång.
Men det vi har ju ännu.